Bibeln är ju en helt fantastisk samling böcker som är samlade här. Som Gamla testamentet som har varit judarnas heliga skrifter, och Nya testamentet som blev det som berättar om Jesus, och kyrkans heliga skrifter, Gamla och Nya testamentet, det som utgör Guds ord. Det som Paulus skriver, att alla böcker i skriften är utandade av Gud, inspirerade av Gud. Och till nytta när man undervisar, när man berättar, när man formar människor. Det finns en sån skatt, eller så många skatter i Guds ord. Och för mig så är det som att den sista tiden så har jag känt mig lockad och dragen in i Petrus två brev. Petrus har skrivit två brev. Och Petrus var ju en av Jesu närmsta lärjungar. Han är ofta den som räknas upp först av Jesu lärjungar. Vi känner till en del av berättelserna omkring Petrus. Inte minst när Petrus vandrar med Jesus. Han är ivrig, han är på, han är snabb, han är säker, han är självsäker, han är nästan stolt. Han är den som bekänner och ser tidigt att Jesus Kristus är ju mer än bara en person. Han är Guds son. Han bekänner detta. Men han är också en person som vill styra upp och ha koll på läget. Liksom. Så när Jesus börjar gå en väg som han inte är bekväm med, då reagerar Petrus och säger, nej, det här är inte okej. Och när det liksom börjar hetta till, då tar han till sina egna krafter för att liksom ändra på storyn. Och när det blir riktigt, riktigt jobbigt, och han ställs inför en fråga liksom, eller ett påstående, du är också med den där Jesus, då förnekar han att han ens känner Jesus. Och han gör det tre gånger, och på ett ställe står det att han till och med svär och förbannar. Så det är en väldigt komplex människa, men väldigt mänsklig människa, Petrus. Men han har detta mötet med Jesus som man kan läsa om i Johannes kapitel 21. Och det Jesus liksom gör det att han bara tittar på Petrus. Och så säger han, Petrus, eller Simon Johannesson. Det var egentligen vad han hette, Simon Johannesson. Ja. Älskar du mig mer än de andra? Vilken jobb, vilken konstig fråga. Vilken osvensk fråga. Vi är jämställda här, va? Ingen mer och mindre. Och ni vet, alla ska ingen få vara kränkt och så. Men han utmanar någonting i Petrus. Och han liksom skalar av lager på lager i Petrus liv. Och Petrus säger till slut, Herre, du vet allt. Du vet om de här starka sidorna, de svaga sidorna. Du vet om dolda sidorna. Du vet om min vilja att, men också min oförmåga att. Du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och så kommer det en kallelse. Du ska ta hand om mina får. Du ska föda mina lamm. Du ska ge mat. Alltså, och det var inte att han hade en fysisk fåra gjord Jesus. Utan han menar de som tror på honom. Det är det han menar, eller hur? Och liksom, när Petrus liksom förstår det här uppdraget, så tänker han som vi ibland kan göra. Vi ser någon annan som vi tycker borde passa bättre. Johannes, han är en snäll kille. Han är ju så mjuk och fin och han är så nära Jesus. Men du, han då? Bry dig inte om han. Du ska följa mig. Och jag ska visa dig vilken väg du ska vandra. Du kommer att bli förd åt ett håll där du inte känner dig bekväm när du blir gammal. Och traditionen berättar ju att Petrus blev korsfäst också för sin tro. Men när man ville korsfästa Petrus, så ville han bli korsfäst upp och ner. Det är ju det är inte Guds ord som säger det. Men traditionen berättar ju det. Så Petrus fick troligtvis ge sitt liv för Jesus. Och det hade han ju gjort innan egentligen. Han hade ju gett sitt liv. Han levde med Jesus. Han blir ju den som, när en helige ande, enligt Jesu löfte, faller över lärjungarna. Står i Apostlagärningarna kapitel 2. När pingstdagen var inne, då var man församlad. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en våldsam stormvind som uppfyllde hela huset där de satt. Och alla fylldes av den helige ande. Och alla började tala i nya tungomål. Och det liksom var en sån atmosfär av helighet. Av Guds närvaro. Av en ny tid som börjar. Och då står det att då trädde Petrus fram. Tillsammans med alla de andra 11. Och så stod de där. Inför för folket undrade vad som hände i huset. För det flammade eld och det var liksom stök och bök och det lät lite. Och så tänkte man, och sen var de glada och saliga. Lyckliga. Överflödande. Och så tänkte man, de har druckit sig fulla på fruktvin, söttvin. Men klockan var bara 9 på morgonen när allt detta hände. Nej, nej, säger Petrus. Så han kliver fram. Och så berättar han, det är som att alla de skatter för de här killarna och de som följde Jesus på första tiden här, de kunde sin bibel. De visste vad som stod hos profeterna och Mose lag och alltihopa. De kunde detta. Och när den helige ande kommer över dem, ser det som att det bara öppnas upp någonting. Och de ser, ja, men det är ju här som... Det är det här som profeterna har talat om. Och så börjar Petrus att predika. Och han predikar en predikan som har en sån effekt i människors liv. Inte för att han är så duktig, men för att han är så fylld av den helige ande. Och det står att det träffade människors hjärtan. Pang, så det träffade hjärtan. Och det stack till i människors hjärtan. Så man kände, det här är bra, men det är obekvämt. Och det är bra och det jag måste göra någonting. Och då säger man, vad ska vi göra för att bli frälsta? Och Petrus han säger, nu ska ni omvända er ifrån det sätt ni lever nu, så ska ni vända er till Gud och så ska ni låta er döpas i vatten. Då ska ni få den helige ande som gåva. På samma sätt, för att man förstod ju instinktivt att det vi nu är med om, det är inte till för att konservera in i en burk, utan det är till för att ge vidare. Och man kommer ihåg Jesu ord. När den helige ande kommer över ska ni få kraft och bli mina vittnen. Här i Jerusalem, Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så någonstans förstod man att nu börjar det. Och gensvaret den dagen är ju helt enormt. 3000 personer. 3000 personer låter döpa sig. Så det var liksom... Och så en till. Och så en till. Och de var ju klädda i särkar på den tiden, eller? Så det var ju inte 3000 dopdräkter de hade förberett, utan det var liksom ganska spontant, eller hur? Jag vet inte om vattnet var uppvärmt, inte ens var de var någonstans, men någonstans fanns det ju tillräckligt med vatten för att döpa 3000 personer. Och så börjar denna Jesusrörelse. Apostlagärningarna är ju något av det mest otroligt fascinerande du kan läsa i Bibeln. Det är liksom bara... Man bara läser, man tänker, wow! De här människorna använder Gud på ett helt otroligt sätt av en enda anledning. De hade rört vid Gud och Gud hade rört vid dem. De var fyllda av den helige ande. De visste vad Jesus hade gjort för dem. De visste att Jesus var med dem och de visste att en dag kom Jesus tillbaka. Det fanns inget som kunde stoppa de här människorna. De bara fortsatte att berätta och berätta. Så att de förföljde, då gick de vidare. Vad gjorde de då? Då berättade de, predikade om Jesus. Och Petrus han är ju med om sådana otroliga saker i apostlagärningarna. En berättelse är ju när han går upp till templet. Klockan 3 på eftermiddagen, för det är det bön. Och han gick alltid på bön, så han fortsatte att gå på bön. Han tog med sig Johannes. Och då sitter det, så att säkert många lama och blinda och halta och lytta på olika ställen. Och tiggde och bad. Och det är en som har suttit där i 38 år. Är det någon som är 38 år här inne? Du är 38 år. Grattis. Härligt. Det är ju inte så lång tid när man tänker på dig, men det kan vara väldigt lång tid annars, 38 år, eller hur? Och Petrus säger, silver och guld, det har vi inte. Men det vi har, det ger vi dig. Och så tar han tag i personen och reser personen upp. Och så kliver Guds kraft in. Och mannen blir helad. Och hoppar och dansar och folk bara undrar vad som händer. Och folk tittar på Petrus och Johannes och liksom, oh, nej, det här är heliga typer. Då säger Petrus, nej, det är inte vi. Det är inte vi som är duktiga, utan tron som kommer av namnet Jesus har rest den här mannen upp. Och så blir det en uppståndelse liksom. Och församlingen växer ytterligare. Och det blir liksom kontroverser på olika sätt då. Och den här gruppen, den här Jesusrörelsen börjar liksom bli lite mer jobbig. Och kung Herodes kan man läsa om i kapitel 10. Han fängslar Jakob som är Johannes brorsa. Och han låter halshugga Jakob. Han var den första av apostlarna som gav sitt liv för Jesus. Och det gillade stora rådet och den judiska ledningen står där. De tyckte det var bra. Och då tänkte han, nu ska jag passa på här och ställa mig in här hos de här. Så han fängslar Petrus. Petrus blir fängslad. Och han sätter Petrus längst in, långt bort här. Här borta någonstans satte han Petrus liksom. Och det var vakter, det var 4, 4, 4, 4. Det var 16 vakter. Och Petrus satt längst in fängslad. Och han sitter där och sover. Det var som knackar på honom på. Så här. Petrus, ställ dig upp och gå. Sitter fängslad du. Jag sitter lite låst till här nu. Kan du återkomma på måndag? Det är en ängel som är där, som lossar på kedjorna, som leder Petrus ut. Och Petrus han får till slut nypa sig liksom. Tänker, är det en syn? Nej, det är på riktigt. Och han söker upp församlingen. Församlingen är i bön för Petrus, eller hur? Han knackar på dörren och de öppnar och säger, vi har inte tid med dig Petrus, vi ber att du ska bli frisläppt. Kom tillbaka sen. De tror att det är ett spöke de ser, eller hur? Det är några av berättelserna om Petrus, eller hur? Han blir ju någonting av national born leader på något sätt. I hela sin gestalt. Man kan också läsa en annan berättelse i Apostlagärningarna. Jag tror att den händer innan. När han är med och uppväcker en död. Ja, oj. Exakt. Han går i Jesu fotspår helt enkelt. Sen är inte berättelsen om Petrus klockren på det sättet. Jag menar Petrus, man ser ju ett skift i apostlarna. Det är ju när Paulus kommer in. Och Paulus blir ju liksom, det kanske är den nya bärande gestalten. Och det verkar inte vara helt problemfritt mellan Paulus och Petrus. Eller hur? Man kan läsa Galaterbrevet när Paulus diskuterar om detta med nåden, hur viktigt att vi lever i nåden. Vi går inte tillbaka och ska leva efter lagen, du ska inte, för att Jesus har uppfyllt allt detta. Men när Petrus kommer så beter han sig på ett sätt när det bara är hedna troende, alltså inte judiskt kristna troende. Men när en judisk kristna troende kommer, då ändrar Petrus sitt beteende. Och Paulus lackar ur på Petrus. Och skäller ut honom inför alla liksom. Men du, kom igen nu Petrus. Och när man läser ett av Petrus brev så skriver Petrus lite om Paulus. Ja, det skriver ju Paulus i sina brev som är lite svåra att förstå den där Paulus. Eller hur? Det är bra grejer, absolut. Men det är lite komplicerat tycker Petrus. Så man märker ju att de är säkert inte ovänner. Men allt går inte på räls. Är ni med? Ett fantastiskt fascinerande liv. Och när man då läser Petrus brev så skriver ju Petrus sitt första brev väldigt tydligt adresserat till de som lever typ i Turkiet kan man säga, i de regionerna där. Det är det som är hans adressat och han liksom uppmuntrar dem väldigt mycket att leva för Gud. Han uppmuntrar dem och säger den tro ni har, det är som guld. Och även om det är en tuff tid nu så håll ut. Därför att Gud har lovat att frälsa er. Och han, med sin makt kommer han också att göra det. Det här var inledningen. Nu ska jag läsa bibelordet. Kapitel 4 och vers 7 i första Petrusbrevet. Det här är så otroligt intressant bibelläsning. Och jag kan tänka mig, där borde jag studerat lite bättre, men Petrus, han är inte purung när han skriver det här. Han har varit med om en del, han har en del saker bakom sig här. Och så skriver han i vers 7, slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni visa uthållig kärlek till varandra. För kärleken överskyler många synder. Man levde i den första kristna generationen väldigt tydligt med att Jesus kommer snart tillbaka. Jesus kommer snart tillbaka. Man talade om den sista tiden. Man var så uppfylld av det. Och det är klart att man hade sett så mycket bakom sig. Så man var så ivrig att evangelium skulle ut, va? Eller hur? Jesus hade dött, han hade uppstått, anden hade kommit, allting liksom var på plats. Det tar inte lång tid förrän Jesus kommer tillbaka. Och de här tiderna som också lärjungarna levde, det var ganska tuffa tider. Petrus skriver på ett ställe att man ska hedra kejsaren. Vem var kejsare på den tiden när han skrev det? Det var en man som hette Nero. Han var ingen snäll kille. Han förföljde de kristna. Han avrättade de kristna i de allra mest spektakulära spelen på Colosseum. Så det var en ganska tuff tid som Petrus var i och levde i. Det var liksom folk klappade inte händerna. Åh, vad fint att ni kommer här nu. Utan det här var liksom en underground-rörelse som bara fanns och svepte in och bröt igenom och bröt och bände. Och man hade detta i sig. Slutet på allting är nära. Och det kan man ju tänka, vi lever ju alltid, våra liv är ju sådana. Eller hur? 70 eller 80 eller 90 år lever vi. Och i ett sådant perspektiv så kan man ju tänka att de är ganska få de här åren. Du som är ung tänker liksom, så tänker du på mig som är 57, snart 58, om en vecka. Tack. Vi sjunger nästa söndag. Nej, det gör vi inte. Och vilken gammal människa. Och det är jag ju på sätt och vis, lite äldre. Men det har gått väldigt fort de här åren, eller hur? Och du som kanske är ännu lite äldre, som kanske har gått uppåt en 80. Vi har till och med 90-åringar här idag, så tänker jag att det har gått fort. Livet har gått fort. Det har varit fantastiskt. Mycket har hänt. Och i det perspektivet så kan man alltid säga att slutet på allting är nära. Men jag skulle också vilja säga utifrån ett profetiskt perspektiv. Jesus kommer snart tillbaka. Och det är inte ett hot. Utan det är den största möjligheten av alla. Det är det finaste och det vackraste att tänka på. Om du är orolig för din framtid. Vi sjöng Emma-Lena. Du är min framtids säkra grund. Och när vi satt och förberedde oss för att be inför gudstjänsten så kom det en ung man som sjöng i korridoren. Du är min framtids säkra grund. Och vi blev så uppmuntrade allihopa. Tack för sången. Och det gav en inriktning. Jesus är vår framtids säkra grund. Och Petrus skriver, i den tiden var samlade, var kloka och nyktra så att ni kan be. Det är lätt i en sån här tid som vi lever i att man blir alarmistisk. Och man skrämmer och man blir rädd och det är hit och det är dit. Och Jesus säger det också, de sista dagarna så kommer folk vara sån. Och men där borta är Messias och där händer det och där blir det och han har kommit tillbaka och allt möjligt. Och Jesus säger, ta det lugnt. Var samlad. Var nykter. Japp, det är den sista tiden. Men vi kan vara kloka. Vi kan vara nyktra. Vi kan ha lugn och vi kan ha ro i våra hjärtan. Vi ska vara samlade så att vi kan be. Gud kallar oss in i bön. Inte i bön som en ursäkt för att inte göra någonting. Utan i bön som något som ger mig energin, modet och kraften att tjäna. Jag har sagt det förut att vissa av våra böner, det är bumerangböner. Vi kastar dem. Vad händer med en bumerang? Den kommer tillbaka. Så när du ber, Gud, sänd arbetare till din skörd. Välsigna, bryt igenom och nå en ung generation. Bönen kommer tillbaka. På vilket sätt då? Jag vill använda dig. Tack för sången, Emma, innan. Säg inte att du är för ung. Säg inte att du är för gammal. Säg inte att det inte går. Säg inte att du inte kan. Om Gud har kallat dig, då ger han förmågan. Och Petrus är ju verkligen ett sådant exempel, eller hur? När han hade förnekat Jesus för tredje gången så står det, han gick ut och grät bittert. Och det sista vi läser om skärtorstans texter, sen slutar man berätta om den dagen. Jag undrar hur den natten var för Petrus. Han gick ut och grät bittert. Men det var inte slutet på den här berättelsen om honom. Och så säger han, framförallt ska ni älska varandra hängivet. Ty kärleken överskyler många synder. Något som enligt Jesus ska prägla den sista tiden är ju att kärleken ska avta hos de flesta. Men inte bland Guds folk. Och kärleken är ju sådan att den har sin grund inte i mig själv, som tur är. Johannes, han fick tag på detta om kärleken. Hans uppenbarelse är ju att vi älskar av en orsak. För att han först har älskat oss. Och Jesus säger, som jag har älskat er ska ni älska varandra. Det börjar alltså inte hos mig, tack käre gode Gud. Utan det börjar i mottagarrummet. Som han har älskat mig, så kan jag älska andra. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Så när du och jag söker kärlek, då vänder vi inte in i oss själva i någon slags, det finns här så. Utan vi vänder oss till Gud och säger, Gud, ge mig av din kärlek så att jag kan älska som du har älskat. Och jag tror i den sista tiden så är just de här två sakerna så viktiga, att vi går in i en bön, en medveten bön. En bön om kärlek. En bön om kärlek. Att kunna i kärlek tala evangelium om Jesus. Berätta om Jesus. Att i kärlek kunna tala sanning. Ta vara på varje tillfälle, säger Paulus. Ett tal ska vara vänligt, kryddat med salt. Det läste vi igår på Åhusgården. Ett tal ska vara vänligt. När du och jag berättar om Jesus kan vi inte göra det i ilska och frustration. Och bitterhet. Utan vi ska tala vänligt. Men det ska vara kryddat med salt. Eller hur? Att tala sanningen i kärlek. För det är nämligen så att lögnen, hur anleden den ser ut, och det kan se bra ut liksom, den för mig alltid bort ifrån Gud. Sanningen, när man till och med står där som Petrus stod där och gick ut och grät bittert, ändå en plats där Gud kan möta mig om jag är sann. Det är berättelsen som är så viktig, att vi delar med Herren våra hjärtan. Att vi lär oss av det som är mitt misstag, det som är ditt misstag. Att vi, och det tycker jag är en sån berättelse här. När man läser om Petrus. Slutet på allting är nära. Var därför nyktra, var därför samlade så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra hängivet, uthålligt kan man också översätta det. För kärleken gör någonting, eller hur? Kärleken gör att synder blir förlåtna. Halleluja. Jag ska avsluta med att läsa några av de sista orden här i kapitel eller i första Petrusbrevet. Ja, det blir lagom. Ifrån kapitel 5 och vers 12. Med hjälp av Silvanus, eller Silas skulle man kunna säga. Känner ni igen namnet då? Ja. Så Silas verkade både vara kompis med Petrus och Paulus. Som jag anser vara en trofast broder. Jag har skrivit kort till er för att förmana er och bekräfta att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den. Församlingen i Babylon, utvald som ni, hälsar till er, det är även min son Markus. Hälsa varandra med kärlekens kyss. Ja, hur ser det ut? Frid vare med er alla i Kristus Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Jag skulle vilja avsluta med den där det står så här. Att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den. Det var till slut den hälsning som Petrus avslutade sitt brev.